Du lyssnar på Microsoft Partnerpodden.
En teknikstrategisk podd för dig i IT-branschen.
Med mig, Adam Palm.
Och mig, Johan Nordberg. Sådär, hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Partnerpodden. Och idag blir jag själv igen här tillsammans med vår gäst Jonas Dahlberg. Välkommen Jonas.
Tack så mycket.
Du har ju varit med ett par gånger nu.
Ja, det börjar kännas som en vana, en god vana kanske man ska säga.
Ja, det är nästan som en liten fredagsfika snart här.
Ja, nästan. Inte riktigt, ja. men nästan. Ja.
Mer som en surströmming en gång om året.
Ja, lite så. Ja.
Men du, för de som inte har stenkoll på vem du är, vem är du och vad gör du på Microsoft?
Ja, i all enkelhet så är jag säljchef för vårt data- och AI-team inom storkundssidan. Så att jag har ett gäng specialister, arkitekter och pre-sales-folk som jobbar med det senaste inom avancerad analys och AI. Och generativ AI har ju gjort det senaste året lite mer intressant än många av åren innan, för att inte säga för mycket.
Ja, det känns som att vi... Det är mycket som handlar om AI 2024.
Det kan man säga.
Mm. Ska vi försöka oss på någon slags genomgång liksom vad OpenAI-tjänsterna är för någonting? Eller åtminstone kanske så här, vad har hänt senaste halvåret? Det går ju sjukt fort nu med utvecklingen. Alltså det som man lärde sig för en månad sedan kan nästan kännas halvt inaktuellt för att det har kommit något nyare och coolare.
Ja, ja, absolut. Nej, men jag kan ge mig på att försöka sammanfatta det där. Faktum var att jag pratade på någon sån här partner-event vi hade för inte så länge sedan. Och då fick jag några frågor som jag de facto inte kunde svara på. Och då insåg jag att, jo men ibland är det så att saker som man tror man vet klockan 8 på morgon, det är helt fel klockan 15 på eftermiddagen. Och ja. Det är ungefär den känslan som det är just nu. Jag tycker att kanske det mest signifikanta som åtminstone har skakat om min världsbild när det gäller det här, så är det ju dels vad som har hänt med en del av de här pluginsen som vi har till vår publika Copilot. Till exempel Suno AI, det här som skapar musik. Där man promptar, jag vill ha en hårdrockslåt om däckbyten, och så kommer ut och det låter ju fantastiskt bra. Mm. Tittar man sen på GPT-4 Vision, som ju nu börjar liksom deployas i våra datacenter, så där, så är ju den är ju så kapabel, så jag har sett exempel där man matar den med en fotbollsmatch och lite basal kontext kring vilket är laget och lite sådär, och sen kommenterar den vad den ser, vem passar vem och skriker mål i falsett dessutom.
Men gör den det här i nästan realtid, eller är det en inspelning och sen så kan den liksom generera någonting på 10 alltså minuter?
Den får ju, ja precis, nej, i det här fallet så är det ju en någon typ av batch-körning man gjort. Mm. Sen har vi ju sett lanseringen av Sora, alltså den här modellen för att göra video. Och den är ju, ja men det är ju ytterligare ett steg kring de här stora språkmodellerna som bevisar ett ännu ett nytt användningsområde som är otroligt kraftfullt och kommer att förändra den branschen ganska radikalt, tror jag. Mm. Så att det är ju på något sätt väldigt spännande detta. Tittar man på stora språkmodellerna och vad vi gör om det, så noterade jag själv bara här, jag tror förra veckan, att AI-studio nu, vår AI-studio alltså, som vi rekommenderar som verktyg för att bygga lösningar på Azure Open AI, innehåller någonstans 1619 olika språkmodeller och foundation-modeller att välja mellan. Och för några månader sedan så såg det väl ut som att det är klart det kommer att finnas några att välja på, men jag såg inte den mängden. Och vi fortsätter ju addera också. Jag menar, vi har Mistral ingående, vi har, ja. Så att det är verkligen fortsatt riktigt intressant det vi ser. Alltså dels teknikutvecklingen och dels också hur kunderna applicerar detta då i olika sammanhang.
Att det finns så många modeller nu, är det för att det är många som gör exakt samma, eller är de här modellerna liksom mer och mer specialiserade på ett användningsområde? Så istället för att ha en generell GPT-4 så har du en supernischad annan modell som man kan använda för något speciellt användningsområde? Eller vad täcker alla de här? Finns det någon trend bland alla de här över 1000 modellerna? Eller...
Ja, men jag tror att alltså dels är det ju naturligtvis, det är två grejer. Det ena är specifika användningsområden, alltså att det kommer modeller som är specifikt duktiga på att generera bilder, musik, textsammanfattningar, längre texter, kortare texter. Det finns modeller som är bättre på vissa språk, till exempel europeiska språk, lite sådär. Den andra trenden som också har hållit i sig ett tag, det har ju handlat om den här frågan, sustainability-perspektivet på detta. Alltså det faktumet att språkmodeller, och i synnerhet stora språkmodeller, är ganska resurskrävande, minst sagt. Den frågan fick jag också ganska nyligt, och där är det ju så att Microsofts commitment till nollutsläpp och så vidare gäller ju även våra språkmodeller, och så länge man kör Azure OpenAI kan man vara trygg med att vi sköter det där på ett bra sätt. Men det är också det som har drivit på det här behovet av mindre språkmodeller. Om du ska göra ganska enkla saker i stor mängd, till exempel sammanfatta, det kommer in förfrågningar från en kund och du vill sammanfatta det i ett antal nyckelpunkter som kunden vill, till exempel. Ja, då behöver du inte GPT-4 för att göra det på ett bra sätt, utan det kan du exekvera på en modell med kanske en hundradel av parameterutbytet som GPT-4 har. Så att det är som två olika saker. Det är dels funktion som man försöker optimera, men sen vill man inte använda mer kraft än man behöver.
Nej.
Och det här är lite trenderna just nu. Det jag tror vi mer och mer kommer att se, det är ju snarare industrimodeller. Alltså jag ser framför mig att det kommer bli en marknadsplats med språkmodeller. USA, lagregler och lagar i USA, lagar och regler inom EU. Det kommer att komma förmodligen modeller kring medicin, runt läkemedel, runt... Och det här ser vi ju redan nu i våran generella Copilot också, att vi tillåter plugins av olika slag. Plugins som tillåter att skapa musik, tillåter att skapa sådär. Det här kommer ju bara, det kommer ju bara fortsätta. Och vi har bara sett början än, tänker jag.
Alltså det känns som att snart behöver vi en Copilot som man kan fråga om vilken modell är det man egentligen vill använda.
Ja, alltså jag menar, Azure AI Studio innehåller ju ganska bra benchmark och sådär, så att man kan titta och jämföra och sådär, men det är ju ingen tvekan om att den här modellkatalogen kommer ju att behöva mycket fakta ganska snart. Ja. Vad får du för prestanda, vad är bra användningsområden, vad är dåliga? Mycket av det vi ser hos kunderna också, att initialt byggde man ju ganska enkla lösningar med enskilda modeller som gör specifika saker. Men allt eftersom kunderna blir mer avancerade så inser de att det är ju, man stackar modeller till exempel. Man använder GPT-3.5 för att komprimera en prompt. Och den komprimerade prompten skickar man sen till GPT-4 för att bygga ut svaret.
Ja.
Och den här, att kombinera modeller med varann, kanske kombinera en modell som är duktig på att resonera med en annan modell som är extremt bra på serbokratiska, då kan du plötsligt lösa helt nya typer av problem. Så att det är väldigt spännande det här att se den här utvecklingen.
Ja, och jag uppskattar verkligen att Azure blir inte låst till att vara bara OpenAI-modeller, utan att det blir mer som en marknadsplats och öppen, alltså med Facebook och open source-modellerna och allt möjligt. Jag gillar verkligen den här riktningen som Microsoft efter Steve Ballmer tog, med mer Linux, mer open source, mer öppenhet överhuvudtaget. Och det här känns som att det är verkligen ytterligare ett exempel på det mantrat, att det är, det är inte det gamla 90-tals Microsoft längre. Det är ett nytt Microsoft.
Ja, uppskattar absolut. Det väldigt mycket. Nej, men jag tror att det är väldigt enkelt. För det är det kunderna vill ha. Ja. Kunderna vill ha val. De vill kunna välja. De vill kunna köra det på det sätt de vill. De vill kunna testa olika. Vi ser också mycket i projektens livscykel ut hos kunden också att man testar andra modeller. Alltså att man bygger en lösning och sen provar man med en modell och så ser man hur den presterar och så testar man en annan. Vissa kunder parallellkör modeller, alltså att de kör chattar till exempel och så låter man en del av de här förfrågningarna gå till en viss modell och en del går till den här och så jämför man vad som händer och vilken effekt man får och sådär.
Lite som AB-testning liksom. För...
Ja, men lite så. Och själva syftet är ju att använd inte mer kraft och kräm än du behöver. Utan Nej. Använd det du behöver. Och därför blir ju... Ja, utbudet komplicerar ju saker också. Alltså, det är ju jobbigt också att kunna välja bland 1600 grejer. Det vore enklare om det fanns två.
Men är rekommendationen att börja stort och sen backa tills man märker att man inte får något bra resultat, eller vill man hellre börja litet och sen gå uppåt om man ser behovet? Vad gör folk mest här för att hitta? Alltså, jag tror att det blir en del testande för att hitta den rätta modellen. Det är inte någonting man bara kan titta på en spec och så vet man, utan det krävs lite trial and error.
Jo, lite så är det, men sen tycker jag också så här att tittar man på generellt sett på den typen av use case som våra kunder jobbar på och det värde det ger deras slutkunder, deras medarbetare, deras leverantörer och så vidare. Så oftast värdet av det är så otroligt stort att kostnaden för att ställa frågan till en riktigt kapabel modell är ändå försvinnande liten i sammanhanget. Mm. Alltså att generera till exempel ett par A4-ark med GPT-4 med text till exempel utifrån någon instruktion. Vi pratar ett par öre i kostnad. Mm. Och det gör att, jag vet inte om jag vågar mig på någon rekommendation så, men generellt sett börjar man med GPT-4 så är det ju så att det är oftast när man vill skala upp som det börjar bli intressant att titta på, kan vi göra det här billigare? Kan vi få ungefär samma effekt med en mindre modell? Så jag skulle, ja, men det är väl ingen dum tanke att börja på det mest kapabla och sen i takt med att man skalar ut, kollar om man kan göra det med mindre modeller.
Mm. Ja, och en annan, just på tal om det här med hur snabbt utvecklingen går. Bara idag när man vaknade upp och scrollade igenom sitt X-flöde så har ju vi tydligen inte släppt publikt, men som ett experiment att kunna ta en från en stillbild och en kort ljudfil kunna skapa en animerad ansikte som pratar med korrekt läppsynk och liksom snabbt kunna byta ut vilket ansikte det är, men ändå läppsynken funkar. Det har funnits några tidigare exempel på det också, men det här var, av det jag har sett så var det betydligt bättre än vad man har sett tidigare, och att den gick väldigt snabbt.
Nej, men alltså den där teknologin, jag såg den på en konferens förra veckan förevisas. Där två personer står på scen och deras digitala avatarer pratar på skärmarna. Mm. Och man bortser från att de var lite stelt animerade i förhållande till sina original. Så jag hade inte förstått att det var en avatar om de inte hade sagt det.
Nej, jag tror att det var det som var grejen med det här, att just den här lite... Mm. Ja, men lite det där Uncanny Valley-ansiktet, det existerade inte riktigt i de här demoserna som man nu kunde se publikt. Och sen får man se hur det blir när man använder det själv. Men det var väldigt imponerande just hur en... Ja, men lite sådär små grejer som att när någon säger någonting lite mer roligt eller positivt, eller så här, de log med ögonen, inte bara att munnen rörde sig lite uppåt, utan det var det här som... typiskt mänskliga som man känner igen, men som kanske är svårare att definiera så. Även de bitarna känner sig väldigt rätt.
Jo, nej, men det är ju, det där är ju, nej, det är en fullkomligt fascinerande teknologi, och som sagt vad vi kommer att se ur det här närmaste halvåret, det vågar jag inte ens sia om. Det enda jag vet är att det kommer att gå fortare än jag tror, även i fortsättningen, tror jag.
Ja, det känns verkligen som att det dummaste man kan göra just nu, det är att låtsas som att man vet hur det ska se ut om 5 år.
Ja, det tror jag.
Då kommer man garanterat att fel. Det kommer nog förmodligen ja, om man vet.
det tror jag man kan lita på.
Ja. Men nu när det kommer till våra kunder och så, vad bygger folk nu för någonting?
Ja, men alltså jag skulle vilja börja i kanske en del av ett annan ända. Det är ju att någonstans, jag tycker det är intressant det här. Vi har ju hållit på med nu generativ AI i runda slängar ett år lite drygt så där har kunder verkligen gjort grejer. Och det finns ju ett par ganska tydliga saker. Om man tittar på till exempel Copilots generellt och vilket värde en sån ger för en kontorsarbetare, då börjar det ju etableras ett konsensus nu att det finns en produktivitetsaspekt av detta som är ungefär ja, 10-20% beroende på hur repetitiva uppgiften är, beroende på hur man jobbar och vad man gör och sådär. Men det är ju en gigantisk effekt. Tittar man på för utvecklare, där är konsensus någonstans mellan 20-60% ökad produktivitet.
Mm.
Och det gör ju att eftersom man inte längre liksom ifrågasätter värdet i det här, så det man funderar på är ju, ja men, hur får vi ut det då? Alltså, vart har vi störst effekt av detta? Och det som vi ser väldigt tydligt, tycker jag, det är ju att man fokuserar ju väldigt mycket på funktioner av medarbetare. Alltså till exempel kundtjänst, kundservice. Man tittar i försäljning, alltså säljare, säljassistenter, säljadministration. Och man tittar även mycket på marknadsföringssidan. Alltså hur skapar man inlägg, reklamblad, annonser och så vidare. Merparten av våra kunder har byggt två saker, ska jag säga. Merparten har byggt någon typ av riktigt kraftfull intern GPT. Alltså ungefär ChatGPT fast på vår data. Mm. Och det kan du använda för allt möjligt. Jag har sett exempel på där man har byggt GPT för fabrik. Alltså du frågar maintenance-rapporter i fabriken från 30 år tillbaka i tiden som du digitaliserar med Azure Document Intelligence, och sen så börjar du ställa frågor. Vid den här maskinen vibrerar, har vi någon aning varför? Vi ser exempel där man laddar in offerter, högar med, eller 100 bra offerter, och så ställer man frågan, ta den här offertförfrågan vi fick in igår och generera upp en draft på ett svar. Och ja, och sen det finns ju 100 varianter av dem där naturligtvis. Det finns för kodning, för offertskrivning, i fabrik. Vi har sett exempel på Gunnebo som ligger ut på vår webb där man använder för att läsa säkerhetsloggar, alltså fysisk säkerhet. Så att det där är ju som en del där man gör väldigt mycket. Den andra delen man gör väldigt mycket, där vi nu senast till exempel har ut ett referenscase från och tillsammans med Polestar, är ju just kundservice. Alltså hur supportar du kundresan? En kund vill köpa en bil, man har ett gäng frågor, man vill veta olika saker. Och där, i deras fall då, där har man ju inte tagit människan ur loopen överhuvudtaget, utan man bygger det här som ett stöd till kundservice-medarbetarna. Sen har vi sett andra fall där man försöker automatisera mer så att kundservice-medarbetarna kan jobba med de lite svårare casen. Men här ser vi också väldigt, väldigt mycket. En av de senare grejerna som publicerades också var ju Klarnas pressrelease runt hur de använder GPC i kundservice. Och det är ju, alltså det gick ju skakningar genom hela branschen. Vi hade ju samtal från kundservicechefer som ringer oss och säger, vi vill göra samma sak, när kan vi börja? Och det är klart, även om man kanske ska dra bort momsen, så är det fortfarande spektakulära resultat. Har ni inte tagit del av den, så rekommenderar jag att ni kollar in den.
Mm. Men är det som med Klarna till exempel, är det där någonting som är liksom relativt lätt att bygga, eller hänger det mycket på inte bara att man har bra data, utan att man faktiskt är listig och förstår hur ska jag använda den här datan för att den ska bli användbar i en typ chatta med din egen datamodell. För att man har ju också sett lite så här skräckexempel, både med någon bilförsäljare som gick med på att sälja en bil för en dollar, och nyss såg jag någon som någon chatbot för någon, alltså typ DHL, det var inte DHL, men typ någon så här deliverybolag, och så den började lite hallucinera och säga så här, men det här bolaget, det är ju sämsta bolaget någonsin på att leverera paket och så här. Det där är ju värsta mardrömmen nu PR-synpunkt, men också när det blir rätt så blir det ju så otroligt rätt. Men hur undviker man de där misstagen? Ja, det men måste alltså, ju vara en skill i sig, tänker jag.
Ja, absolut. Och jag menar, framförallt så handlar det ju om att ha väldigt bra pålitlig data som du baserar den på. Mm. Merparten av kunderna använder ju RAG-mallen för hur man bygger. Retrieval Augmented Generation. Alltså att du börjar ställa en fråga till ett gäng dokument och ett datasätt du har koll på. Mm. Och så använder du svaren för att generera svaren. Och så begär du prompten, liksom, vad exakt, hitta inte på, utan härled det härifrån eller säg att du inte vet. Alltså det finns ju lite olika metoder för att se till att den inte hittar på grejer. Mm. Men det är det särklassigt vanligaste. Och kurerar du då datasättet ordentligt som du använder underliggande, då är risken ganska liten att den fullständigt spårar iväg.
Går det att göra någonting motsvarande liksom end-to-end-tester eller unit-tester på den här saken? Så att du lite grann automatiskt testar de 200 vanligaste kundtjänstfrågorna och utvärderar svaret så att de kommer inte vara exakt samma varje gång, men att essensen av dem är samma varje gång. Går det att göra den typen av valideringar med någonting som är så, alltså det är ju meningen att den ska ha en inbyggd slumpmässighet i de här modellerna, men kan man testa det på stor skala automatiskt ändå? Går det?
Ja, jo, alltså vi har sett en del kunder som använder, för en av grejerna med generativ AI är att den är fantastisk på att skapa syntetisk data.
Ja.
Alltså ge mig jag sitter i kundservicen på ett bolag av den här typen. Ge mig de 100 vanligaste frågorna som man får, inklusive några som är way off. Så. Och sen kan man ju då använda det här AI-genererade innehållet och testköra. Mm. Så att det har vi ju sett en del kunder göra i ganska stor skala. Så generera upp stora mängder såna här saker. Kör igenom det. Och sen promptar man återigen och titta på de här svaren. Sök efter avvikelser av den här typen. Alltså så att det här när man använder AI för att testa AI och optimera AI och sådär, det tror jag kommer att bli mycket vanligare också. Sen har man ju väldigt många av våra kunder använder ju Azure Content Safety-tjänsten också. Mer som ett sätt att filtrera ut fula ord och dåligt innehåll och vad det nu är. Mm. Den har vi ju haft en del lustigheter med naturligtvis också då. Det är en ny tjänst och man måste ställa in hur känslig ska den vara, och vissa ord på vissa språk betyder ju helt andra saker och sådär. Men överlag så används den ganska mycket och verkar funka väldigt bra.
Ja, för det är ju alltid det där. Det är så fort man vet att det är ett AI-system, då måste det ju vara någon som försöker ha sönder det. Det känns nästan som en naturlag vid det här laget, att man måste försöka få den att göra fel så man kan lägga ut en skärmdump på X och alla ska bli upprörda.
Jag vet inte, jag kan tycka att det var, alltså åtminstone i mitt flöde var det ganska länge sedan det dök upp såna där. Alltså prompthacking var ju en sport för ett år sedan.
Ja, men det var ju det, precis.
Det kändes ju som den nya e-sporten liksom. Men jag tycker inte jag har sett så kanske mycket sånt senaste.
Kanske jag tröttnat lite nu.
Ja, jag tror inte, det är liksom inte riktigt, nyhetens behag på samma sätt finns inte där. Man tycker helt enkelt inte det är lika roligt längre.
Nej,
precis. Nu blir man mer lite så här beklämd och lite så här småbekymrad möjligtvis.
Ja, exakt. Ja, men det där är spännande. Och jag tänker mig att det måste ju komma mycket nu, typ som ISVR som, eller SaaS-tjänster som tar hand om den här typen av frågor med att vi kan göra så att den är bättre på att svara rätt och inte börja hallucinera, eller vi kan få den att hålla en viss ton, eller vi kan få den, alltså hjälpa till med den nästan som en mellanlager mellan våra API-er och kundens slutgiltiga lösning. Det känns som att det borde finnas en liten marknad där.
Ja, ja, absolut. Och jag tror att det kommer att, det, jag menar, den här modellutvecklingen kommer ju också fortsätta i det här steget. Det kommer ju säkerligen komma modeller som är optimerade just för det här, som är extremt duktiga på att inte spåra ur, till exempel.
Ja.
Så att jag tror att...
hur gör man med saker som... Så att vi, att generera text och bild, så här, de vill ju att de ska vara ganska kreativa, men vissa saker vill man ju ska vara ganska binära i form av så här, med den här, givet den här inputen så ska det alltid bli det outputen. Går det att kombinera de här två sakerna, det är liksom det generativa inbyggt lite slumpmässigt för att det ska kännas levande, med någonting som alltid ska vara exakt samma svar givet samma input?
Ja, alltså det finns ju lite olika sätt att göra det där på. Dels, alltså jag är ingen teknikexpert på det där området så, men det jag har sett kunderna göra är ju att man dels så friserar man ju prompterna, man börjar bli duktig på att prompta, ge mycket kontext först, vad är det vi vill att du gör? Sen ger man en tydlig instruktion, liksom på vilket sätt vill jag ha det levererat? Sådär, alltså så att promptningen är ju en väldigt viktig del i den där. Sen ser vi också att man använder själva vektorsöken som ligger till grund för de här RAG-lösningarna som jag pratade om tidigare. Då kan man ju gå in också att editera de här vektorerna. Alltså vad ska du ha för vikt i de här sakerna? Och sen kan du även styra lite hur exakt vill du att modellen ska vara. Så att det finns åtminstone de tre parametrarna man kan skruva på. Det var ett tag sedan jag hörde om någon kund som hade stora problem med det där faktiskt. När jag tänker efter. Så att, ja, det känns som att det där börjar vi få lite pejl på.
Mm. Ja, och så återigen som du var inne på. Så att det är kanske inte så att det är en modell eller ett verktyg som löser allt. Utan man kombinerar många saker. Tänkte att man ska säga om ICA skulle ha en bot som där man frågar om priset på någonting. Den kommer ju vara dagsfärskt förmodligen i många fall. Att då kommer det inte vara någonting som finns i modellen kanske. Men att den får hitta ett annat system som den kan prata med för att få ut just det. Så att den här kombinationen av saken kanske också blir ännu viktigare nu när vi har tagit över oss den här lite hello world-fasen av att göra en enkel chatbot.
Ja, absolut. Men jag tror att i ett sånt fall till exempel där du begär en prisuppgift och du måste vara exakt, då är det ju att ändra i vektordatabasens sökindex och säga att handlar det här om det här, ja då måste du vikta upp prislistan som finns där. Alltså så det, jag tror att det finns en del ganska uppenbara såna där sätt att göra det på. Men annars tycker jag att en annan väldigt spännande grej i detta är ju någonting som vi också pratade när vi hade ett gäng partners på kontoret. Det var ju liksom det här var, om värdet av det här börjar bli ganska accepterat. Det här är ungefär effekterna man kan förvänta sig. Då börjar kunderna på riktigt nu, och det här ser vi ju stor skillnad. Om jag jämför med mängden dialoger jag hade med kunder i till exempel november som handlade om vi vill gå ut på bredd, vi vill skara upp det här till 5000 samtidiga användare, 10000, kanske 50000 användare. Den mängden dialoger i november var ett par stycken. Medan nu för vi sådana dialoger på 20-30-tal kunder. Så att det finns en stor förståelse för att nu behöver vi skala upp och vad krävs då? Ja. Och där ska jag säga att det är bland det mer spännande tycker jag som vi också har lärt oss de senaste månaderna egentligen tillsammans med kunder. Hur bygger man såna här lösningar som skalar ordentligt? Man använder, vi har ju i princip två, vi har i princip två lösningssätt på det där. Det ena är ju att använda multipla pay-as-you-go-instanser i olika regioner och så lastbalansera mellan dem. Blir det dålig svarstid i den ena så failar du eller går du över till den andra och sådär. Det är ju väldigt många kunder som gör det, sätter upp så. Och sätter då sådana här API-management framför. Men sen har vi ju också haft tillgängligt under en period, och vi har några kunder som använder det nu, sådana här dedikerad kapacitet också. Och det löser ju framförallt latency-frågan, men det löser även frågan kring token throughput. Alltså hur mycket kapacitet har du faktiskt?
Finns det någon enkel riktlinje när man hellre går på den här dedikerade kapaciteten som jag tror heter PTU, är det så?
Ja, Provision Throughput Unit heter det i Azure-portalen när du har begärt en sån där. Men det är ju fortfarande, det kräver fortfarande interaktion med oss i bakändan. Vi behöver sätta upp det här och göra den tillgänglig och så. Och i samband med det så engagerar man, har man den här typen av behov. Om man har problem med throughput i stor skala och eller latency, ta kontakt med oss så hjälper vi till att dimensionera. Därför att det vi framförallt upptäckt i många av de här tidiga faserna, det är ju att vi får en siffra från en kund. Vi behöver en throughput på 1 miljon tokens. Okej, vad bygger det på? Och när vi då ställer frågor några led tillbaka i så inser vi att man har först gissat hur många användare man har, sen har man gissat hur många av dem som använder chatten, sen har man gissat hur många som pratar länge eller kort, och så har man, och du vet när du staplar så här 5 gissningar på varann, du har ingen aning. Så att våran rekommendation, det är ju, vi har ju ett sizing tool som finns tillgängligt för det här, men vår rekommendation är egentligen att snarare testa med Paygo tills man ser ungefär vad har man för volymer. Och så parallellt med det ser man till att man börjar jobba på en infrastruktur som kan skicka requester till en dedikerad instans. Alltså för sätter du API-management framför det här, då kommer du alltid kunna byta ut region X mot en dedikerad kapacitet. Det kräver ju lite då, lite andra grejer sådär att schedulera jobb och prioritera jobb. Vi ser ju mycket kunder som, många av kunderna som använder sådana här dedikerad kapacitet, de kombinerar ju use case som är tidskritiska, alltså latensproblemet, med då use case som är mer batchorienterade, där man då balanserar det här. På nätterna till exempel använder man kapaciteten för att generera rapporter, sammanfattningar, offerter, vad det nu är. Och på dagtid så servar man sin chatbot för kunder eller chatbot för personal eller vad man nu har.
Så den här diskussionen, jag tycker den påminner väldigt mycket om cost optimization för liksom, compute-resurser i allmänhet med När vill man köra pay-as-you-go? När vill man köra en reserverad instans? Eller när vill man köra cost savings? Håller du med om att diskussionen är lite lik där kring
att man... Ja, men det är den absolut. Men dedikerad kapacitet... Ja, det som skiljer den här från den är att den, förutom att det är en dedikerad kapacitet och har liksom begränsningar som finns där, så erbjuder den också en servicegrad som är annorlunda. Alltså det här med latency till exempel. Att det faktum att du konkurrerar inte med någon annan. Nej. Alltså Paygo är ju en tjänst. Att är det många som pratar med den så tar det lite längre tid. Det problemet har du inte med.
Går det att kombinera de här två kapacitet? Så att man har som en reserverad kapacitet för en... Så här, det här vet vi händer varje dag. Så att vi reserverar det, så vi har täckt basbehovet. Och sen så fort någonting går över det som vi inte hade planerat, det hände någonting speciellt någon dag eller det var någon Black Friday, inte vet jag vad som har hänt, liksom, någonting sticker iväg. Kan man använda PS Go ovanpå det då? Eller liksom, är det det ena eller det andra? Eller kan man kombinera de två och stacka dem ovanpå varandra?
Jag skulle säga att alla kunder vi har som använder dedikerad kapacitet idag har byggt det så att de skickar överflödet till Paygo. En eller flera Paygo-instanser.
Så man reserverar en liksom ett golvet, så här, det här vet precis. Vi händer hela tiden. När det går över det, då tar vi PSGO istället.
Ja, och så sätter man upp det då i ett par olika regioner till exempel.
Ja.
Och då får man också en, alltså då får man en, ja men det blir ett effektivt sätt att göra det på. Därför att har du en dedikerad kapacitet, då committar du en viss kapacitet då i förväg. Den finns tillgänglig 24/7 enligt SLR och sådär. Och fyller du den, då är ju den faktiskt lite billigare än vad Paygo är. Så att det här gäller att balansera sådär. Men vi börjar lära oss ganska mycket av hur man gör det här. Hur sätter man upp det? Vad är det för typer av det finns också några GitHub repositories och såna här grejer som vi kanske kan dela på poddens webb eller någonting sånt.
Mm. Absolut.
Sen kommer vi också köra, det kan ju vara bra att nämna också, vi kommer att köra ett webbinarium specifikt för, vi har ju kört det här för många av våra AI-partners redan, berättat om de här lösningsmönstren och hur man gör, men vi kommer även köra ett webbinarium för ISVR den 15 maj som är specifikt just ISV. Olika typer av lösningar då. Men då kommer vi dela med oss av det här också, de här lösningsmönstren och lite rekommendationer och hur man kan göra och så.
Ja, men det är ju strålande. Vi lägger med en länk, anmälningslänk till dig också.
Ja, precis.
Och jag kommer garanterat posta om det på LinkedIn också, så att det, man tvingar upp till folks ansikten. Har vi några bra resurser för att liksom lära sig mer om hur man faktiskt inte bara gör den här enkla Hello World jag kan chatta med min PDF, utan faktiskt bygger lite mera riktiga affärsdrivna lösningar. Är det Microsoft Learn som gäller, eller har vi några bättre resurser eller andra resurser?
Det finns ju, MS Learn är ju på något sätt grundplåten. Tillgänglig för alla, bara gå in, finns kurser i allt möjligt. Sen har ju våra stora kunder, merparten av dem har ju tillgång till Enterprise Skills Initiative, vilket ju är dels ett gäng standardkurser där vi har, det här är ju utbudet på generativ AI-material till exempel, är ju nu, det är väl 50 gånger vad det var för ett halvår sedan. Så att behovet av upskilling och sådär har ju ökat rejält. Så att inom ESI finns det väldigt mycket. Sen har man riktigt stora use case som man vill göra och så, då sätter vi även ihop paket tillsammans med våra kunder för uppskilling av specifika team för specifika projekt. Och jag tror att det är en otroligt bra fråga, för det behövs ju. Det här går fort, det är ny teknologi. Det gäller att veta vad man gör också. Så att det finns mycket alternativ. LinkedIn har mycket kurser på sina webbar. Ja, det finns väldigt, väldigt mycket att tillgå. Vi kanske kan lägga lite bra länkar där på webben också.
Vi tar med det i beskrivningen till det här avsnittet, så att vi hjälper folk att komma igång. Men det här är jättespännande. Jag gissar att vi kan göra ett nytt sådant här avsnitt om en månad, och så har det hänt massa nya grejer.
Ja, alltså jag är rädd för att redan klockan 3 eftermiddag kommer mycket av det jag sagt vara helt inaktuellt. Alltså det här är ju
exakt.
Det är som det är.
Jag får redigera det superfort och publicera det igår för att det ska vara aktuellt.
Publicera det snabbt och så sätta bäst före 15.00 den 18.
Ja, man får sätta en sån här på mjölken så där, ofta bra efter, men
ja,
man kan lukta på den först.
Det kanske är en bra idé.
Ja. Men du Jonas, superstort tack för pratstunden idag. Som sagt, jag tror att vi kommer anledningen att komma tillbaka till den här diskussionen fler gånger. Men vi kanske kan nöja oss så här för den här gången.
Ja, superbra. Kanon.
Du har lyssnat på Microsoft Partnerpodden. En podd om Microsoft Sverige med mig Adam Palm.
Och mig Johan Nordberg. Som vanligt hittar du länkar och resurser på aka.ms/partnerpodden.
Maila oss gärna på partnerpodden@microsoft.com.